Mats Selander heter jag alltså. Jag kommer från den till namnet frommaste kommunen i Sverige. Från Salems kommun. Det går väl inte att slå, va? Inte ens i Småland så finns det väl orter som låter lika fromt. Jag åkte igenom en plats som heter Paradiset förvisso, så det kanske... Ja, men kommun, om man tänker på kommuner så tror jag att Salem är, leder den ligan. Det hette Slem på 1300-talet, så det var ju bra att de bytte namn någon gång på 1600-talet. Hur som helst, det är en förort till Stockholm där jag är uppvuxen. Och som 14-åring var jag helt övertygad ateist. Helt säker på att vetenskapen har bevisat att Gud inte finns, att Bibeln bara är sagor och så. Och jag tänkte att de som var kristna, de hade fått det med modersmjölken. Vad jag hade fått från min modersmjölk, så att säga, var ingenting jag reflekterade över. Att jag var precis lika påverkad av mina föräldrar som alla andra barn. Skillnaden är väl det att när man uppvuxen i ett kristet hem så får man väldigt mycket andra budskap till sig ute i samhället och skolan och bland kompisar. Är man uppvuxen i ett ateistiskt hem som jag, då får man ju samma budskap precis överallt och har därmed färre saker att jämföra och blir därför mindre kritiskt tänkande i genomsnitt, vågar jag påstå. Och det är alltid så med en majoritetskultur. De som tillhör majoritetskulturen ifrågasätter sällan sina egna självklarheter och utgångspunkter. Men tillhör man en minoritet som vi gör och som du gör, om du är med här i församlingen eller kallar dig kristen, då tvingas vi alltid se på saker från två håll minst. Nämligen från vår tros håll och från vår kulturs håll. Och det är det här jag tänker att prata om, kristen tro och tidsandan. Och det är nog en av de få gångerna, jag vet inte om jag på senare tid har blivit inbjuden till en ekumeniakyrka. Och ni är ingen vanlig ekumeniakyrka, men det finns en risk att ni kommer bli upprörda på mig. Det finns en risk att ni vill gå efter fikat eller innan fikat. Det finns en risk att ni vill gå till och med under första föreläsningen. Och är det så att du känner att du vill det, så är du fri att gå. Är det så att du känner att ja, men det kan ändå vara värt att lyssna lite till? Det finns ju något som kallas för tolerans. Och det är ju när man på något vis lyssnar på en person som tycks ha helt åt skogen fel. Tolerans förutsätter att det finns en åsikts- eller värderingskonflikt mellan människor. Annars behöver man inte vara tolerant. Så om du skulle uppleva att det jag säger är upprörande, så vädjar jag till dig att idka dygden tolerans ett litet tag till. Och sen under fikat eller efteråt så får du mer än gärna komma med frågor eller även kritiska frågor. Men jag kommer inte vara snäll, det kan jag lova dig. Och om Stefan Gustafsson, som är min chef, är generalen, så är jag fallskärmssoldaten. Jag har en viss aggressivitet inom mig. Jag tror att den är nedlagd. En naturlig och god del. Det har väl med testosteron att göra. Det börjar visserligen avta. Jag är 55 år. Men jag är heligt vred på saker i vår kultur och i vår kristenhet. Och det kommer att komma fram. Jag kommer ge skäl till varför jag säger det jag gör, så att säga. Så nu har jag skruvat upp förväntningarna. Får vi se om jag lyckas leverera. Men jag tänker be en enkel bön tillsammans med er innan vi börjar. Tack gode Gud för församlingen här. Tack för var och en som sitter här nu och som du har genom din försyn eller genom din ande lett hit. Jag vill be, Herre, att det här ska få bli en eftermiddag efter din vilja. Och att du hjälper mig, Herre, att lyssna in din röst och hjälp mig att vara både kärleksfull och sann, modig, vis. Allt detta. Jag misslyckas många gånger. Men jag vill be om det här och att du hjälper mig och hjälper oss tillsammans att söka och finna din vilja i våra liv. som individer och som församling och som kristenhet i Sverige. Led mig och led oss denna eftermiddag kväll. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Eftersom jag ska gå omkring lite och peka på min slide där, så har jag bett om att få en mikrofon jag kan hålla i handen. Så där, ska vi se hur det går. Ja, ja, det funkar va? Hör ni mig bra? Ja, tack. Då ska vi alltså prata om kristen tro och tidsandan. Och det här som jag kommer att prata om finns delvis, inte helt och hållet, men delvis i den här boken Det anstötliga evangeliet, som jag har ett gäng med. Och det här är den viktigaste boken jag har skrivit. Jag har skrivit flera böcker om apologetik. Det betyder alltså läran om hur man förklarar och försvarar den kristna tron. Och det är liksom ganska mycket resonemang i huvudet och sådär. Det här är en bok från hjärtat. Det här handlar om evangeliet, och det handlar då om, så att säga, själva kärnan i den kristna tron. Och för att ta din liknelse, Stig, så är det på sätt och vis inte så att vi ska bygga en fåtölj nu, utan nu ska vi cementera golvet så vi har någonstans att sätta fåtöljen på. Nu kommer jag inte prata om allt som är i grunden, men det jag säger kommer jag hävda är väldigt grundläggande och viktigt. Och också sånt som krockar med vår tid, och därför extra viktigt för oss att hålla ögonen på. Ja, men då så, då kör vi igång, och jag vill börja med ett bibelställe från Romarbrevet där det står så här: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så Paulus uppmanar oss här att frambära våra kroppar, oss själva, som ett levande och heligt offer. Jag förstår det som att vi ska alltså överlåta hela oss själva helt och fullt till Herren. Och imorgon på gudstjänsten så kommer jag prata om Jobs bok. Och det är den bästa och viktigaste predikan jag har. Och den är inte bra och viktig för att det är jag som säger den eller har kommit på den. Faktum är att jag har snott nästan allting. Men det är ett så ofantligt viktigt budskap som handlar just om vad det betyder att Gud är Gud. Och varför Gud har rättigheter i relation till oss. Och varför vi inte har några rättigheter i relation till Gud överhuvudtaget. Sen får vi förtrösta på hans nåd och kärlek, men rättigheter har vi inte. Det kommer jag förkunna om imorgon. Vi har alltså därför att överlåta hela oss själva helt och fullt till Herren, för det är ju han som har gjort oss, och han har gjort allting ur intet. Och det han har gjort, det äger han. Och han äger det i en absolut mening. Vi är därför hans redan i utgångsläget, och därför är det rätt och riktigt att frambära sig själv som ett levande offer. Han säger, anpassa er inte efter den här världen. Jag förstår det som att det betyder att inte titta på den här världen som referensram. Att inte ge tidsandan tyngd. Jo, pedagogiskt måste vi det. För vi vill tala till den här kulturen, som Paulus säger i 1 Korintierbrevet 9. Allt vill jag göra för alla, för att vinna så många som möjligt. Det är en pedagogisk referensram. Hur når vi de här människorna som tänker väldigt annorlunda, kanske i vissa avseenden, mot vad Bibeln lär? Eller vad Jesus har sagt, va? Men vi låter inte tidsandan bli en auktoritet i våra liv. Vi anpassar oss inte efter den. Det är vad jag förstår honom som här, att han säger, Paulus. Istället ska vi förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne, genom Guds ord och Guds ande. Och att vi ska förvandlas betyder också att vi är liksom inte färdiga. Det är inte som så att man säger, ja, men nu har jag det här, nu är det klart. Nej, det är en process som måste fortsätta, där vi bearbetar både vår tro och vår omgivning, vår tidsanda, och hur de ska relatera till varann. Och i den processen så är vi beroende både av Guds ord och av Guds ande. Vi är beroende av Gud i den processen. Och syftet är då så att vi kan pröva, förstå och tillämpa vad som är Guds vilja.
Vi kan så att säga se vad som är Guds vilja. När vi låter Guds ord och Guds ande leda oss. När vi utrönar, prövar vilken tid vi lever i. Och vad Guds ord säger i kontrast till det. Och jag kommer att prata lite extra då om att inte anpassa oss efter den här världen. Inte titta på världen som referensram och inte ge tidsandan tyngd. Och då ska vi prata lite grann om vad är då tidsandan? Hur ser den ut i Sverige idag? Vad är det för sorts värld eller samhälle vi lever i? Och då är det ju så att när man kommer som missionär till en kultur, låt oss säga den här klassiska bilden är att man kommer ut i djungeln på Papua Nya Guinea och då är det personer med en pinne i näsan och kanske en pinne på snoppen. Ursäkta, jag kanske kommer vara lite vulgär ibland, men det är inte mycket kläder. Det är en kultur som är väldigt främmande för oss. Vad gör vi då? Vi lyssnar in, vi försöker förstå, vi kanske till och med äter larver för att sitta där tillsammans med dem för att förstå deras kultur, förstå deras tro, förstå deras värderingar. Och det gör vi och det tänker ju vi, det är väldigt naturligt att göra det när man kommer till en så främmande kultur. Vi måste göra samma sak i relation till vår kultur. Vi kan inte tro att vi kanske, hur ska jag säga, bara förstår vår kultur. Vi kan inte säga att vi är bara en del av vår kultur. Vi är faktiskt inte riktigt det. Vi är i första hand köpta. Betalningen är given. Vi tillhör Herren, vi tillhör Guds rike. Vi är i andra hand svenskar. Och det här händer alla över hela jordklotet där evangeliet går fram. Att man så lätt blandar ihop sin egen kultur med den kristna tron. Man tar kulturella självklarheter som en del som man antingen försöker integrera med sin tro. Och det kan vara okej. Eller så är det inte det. Men det som avgör om det är okej eller inte, det är Guds ord. Det är Guds rikes perspektivet som avgör vad i den svenska kulturen av idag som är acceptabelt, vad som inte är det och så vidare. Så förstår jag Paulus och då är det väldigt viktigt att förstå hur tidsandan ser ut. Och nu skulle jag gärna ha någon väldigt lång pinne eller någonting, men det kanske finns en sån där pekare på den där. Nu ska vi se här nere. Vi ska se här om det finns en laser, står det. Ja, titta. En liten, ja, den är så liten så ni kanske inte ser den. Men det här är då The Engelhardt Wessel World Cultural Map 2022. Och då har man frågat jättemånga människor i många kulturer vilka värderingar de har i en rad olika frågor. Och så har man gjort två axlar. Den här norr och syd, eller om man ska säga upp och ner axeln, som handlar om traditionella kontra sekulära eller avkristnade eller icke-religiösa värderingar. Så de som är här uppe är ganska sekulariserade, avkristna. Här nere är man väldigt religiös. Sen har vi vänster-högerskalan här och då handlar det om, då skriver de survival versus self-expression. Och man skulle kunna översätta det med gemenskap, kollektivism eller communitarianism som det heter på engelska, jag hittar inget bra ord på svenska, gemenskapsbetonade värderingar kontra individualistiska värderingar då. Och här borta är det väldigt individualistiskt, här är det väldigt gemenskapsbetonat. Och det intressanta är att här ligger Sverige, här uppe. Vi ligger alltså i hörnet som en av de mest sekulariserade värderingarna, länderna, kulturerna i världen. Tillsammans med den mest individualistiska kulturen i världen. Och med individualism menar man alltså att man lägger den moraliska auktoriteten hos individen. Inte hos Gud, inte hos staten, inte hos kungen, inte hos diktatorn, utan hos individen. Och ett sätt som det syns på är ju då att vi har en väldigt stark betoning på jämlikhet. Inte bara mellan könen utan all sorts jämlikhet. Och det är ju ett bra värde på många sätt. Men det har närmast blivit ett religiöst värde i Sverige. Varför det då? Jo, för att om det nu är individen som är den som har den moraliska auktoriteten över sig själv så att säga. Då betyder ju det att vem är det som ska bestämma i samhället? Ja, det är inte kungen och det är inte diktatorn och inte ens Gud. Ja, men då är det ju individen. Det vill säga du och du och du och jag. Allihopa. Och då måste vi så att säga trycka upp oss allihop i den här högsta position. Vi ska alla sitta på tronen tillsammans. Och det är därför som jämlikhet blir ett sånt viktigt värde. Ett närmast religiöst värde i vår kultur. Det går att analysera det här väldigt mycket och tänka mycket på det här utifrån både idéhistoria och politik och så va. Men Sverige är inte ett mellanmjölkens lagom land utifrån de här värderingarna, utan snarare en mycket extrem och ganska ovanlig kultur. En av världens mest sekulariserade, avkristnade och en av världens mest, kanske världens mest individualistiska kultur. Och i den finns vi då. Och tänk efter då, kristen tro är ju inte sekulariserad så att säga, utan det är ju en tro på Gud, där Gud har sin naturliga plats förstås i våra liv och den högsta rollen. Så, och dessutom så finns det ju väldigt mycket av gemenskapsbetoning i Bibeln, med betoning på församling och familj och gemenskap. Det finns en betoning på individen också. Det finns en biblisk individualism. Så det är inte bara fel att ha svenska värderingar. Men i kombination så hamnar de i en väldigt stark kontrast till kristen tro. Och är vi inte vakna över det, då kommer vi medvetet eller omedvetet att bli påverkade av det. Och faktum är att jag tror att vi redan är, och jag inkluderar mig själv, vi är redan väldigt påverkade av detta. Och det är därför som det här riskerar att bli kontroversiellt och lite jobbigt, för jag kommer att peta på sådana saker och kanske du protesterar, måhända. Nu ska jag inte göra det för stort, va? Men jag vill ändå säga det. Okej, så Sverige är avkristnat, sekulariserat och extremt individualistiskt. Det är den tidsanda vi möter idag. Och här kommer lite siffror. Jag har hämtat det från olika statistiska undersökningar. Och det här är då från 2017. Svenskarna tror, men inte på Gud. 23% av svenskarna tror på Gud. Resten är ateister, agnostiker, icke-religiösa, nyandliga eller privatandliga. Och av de här 23 som säger sig tro på Gud, 23%, så är det ju inte ens säkert att de har en, det vi skulle kalla för en kristen tro. Utan det kan ju vara, ja, jag tror på Gud på mitt sätt och lite sådär. Så det är inte säkert att det är inte ens 23% som har en tydlig kristen tro, skulle jag säga. Om man frågar, och det här är då, i den här undersökningarna som jag tittar på, nu är det så smått så ni ser inte, men jag tror inte man har tagit med muslimska invandrare här, eller invandrare överhuvudtaget, utan det är etniska svenskar. Jag förstår det så i alla fall. Och då frågar man hur många tycker att religion är viktigt i Sverige? 10% säger det. Hur många går på gudstjänst minst en gång i veckan? 11%. Och hur många ber dagligen? 11%. Och det betyder då att Sverige kommer här nere. England kommer längre ner. Schweiz, Danmark, Tjeckien och Estland. Men vi ligger långt ner här när det gäller frågan om religion och hur viktigt det är. I den här undersökningen, så hur många tror på Gud? Ja, då var det 36% som sa sig tro på Gud. Och det är 14% av dem som är säkra på sin gudstro och 22% är osäkra på sin gudstro. 60% tror inte på Gud. Och bara Tjeckien är mer ateistiskt. Här är muslimer inte medräknade. Så Tjeckien, det är ofta Tjeckien, Danmark och Estland som är mer sekulariserade än Sverige. Fast ibland är vi mest sekulariserade. Det här faller ut lite olika i olika undersökningar. Men trenden är helt klar. Det finns inget tvivel om det. Vi är väldigt individualistiska också. Det här var alltså lite bevis på att vi är sekulariserade. Nu kommer lite grann om individualismen. Biblisk individualism säger att Gud älskar individen och vill ha en personlig relation med individen. Individen är ansvarig inför Gud och kan inte gömma sig bakom kollektivet eller kulturen. Gud kommer döma vars och ens gärningar, det upprepas på många ställen i Bibeln. Och Gud har räknat hårstrån på vars och ens huvud. Vi är älskade, sedda och ansvariga inför Gud. Här finns det en biblisk individualism. Va? Vi kan hoppa över det där så länge. Så Vi har haft en stark bondeklass. Vi har haft en stark pietistisk rörelse inom den lutherska kyrkan. Och pietismen var ju en väckelserörelse som betonade just personlig omvändelse. Vi har haft väckelser, EFS, det var ju en del av pietismen. Men ur det så kom ju också Missionsförbundet med bland annat Paul Peter Waldenström som jag gillar. Vad står skrivet, brukade han alltid säga. Och sen då pingströrelsen som börjar 1907 däromkring. Så sekulariseringen har tagit bort Gud som vår moraliska auktoritet och kvar står så att säga individen som sin egen auktoritet. Sekulariserad avkristnad individualism är alltså när individen blir sin egen moraliska auktoritet och Gud finns inte med i bilden. Och en anledning till varför det här blev så starkt i hela Europa har ju också att göra med Auschwitz och Gulag. När man lyfter upp en person eller staten eller en diktator högst upp, hur fel och ont blir det inte då? Så det här är ju liksom en djup insikt efter andra världskriget och alla hemskheter där. Och det gör också att individualismen får en väldig skjuts i hela västvärlden. Och att det sen gick nästan längst då i vårat land, det beror säkert på en massa andra faktorer som vi inte ska fördjupa oss i nu. Men det finns rimliga svar på det med. Här så ser vi lite siffror som visar att Sverige är väldigt individualistiskt när det gäller synen på samkönade äktenskap. Om de ska vara lagliga, då säger 88% ja och 7% säger nej i Sverige. Och Sverige är det mest homosexbejakande landet i Europa. Vi ligger allra högst upp i vår attityd till det. När det gäller abort så är det samma sak. Vi som land säger ja till fri abort. I huvudsak ska det vara lagligt. 94% säger det. 3% säger nej. Sverige är det mest abortliberala landet i Europa när vi tittar på de här attityderna. Vi ligger högst upp i den listan. Danmark kommer tvåa, Finland sen. Här, det betyder då att vi har en dubbel utmaning skulle jag säga. Sekulariseringen, naturalismen, ateismen säger att kristen tro är irrationell, ovetenskaplig och osann. Det här var någonting som ateistiska filosofer har sagt, ja, och många tänkare redan på 1800-talet har kritiserat kristen tro för att vara irrationell och ovetenskaplig. Vi har Bertrand Russell till exempel och i Sverige Ingmar Hedenius som på 50- och 60-talet och 70-talet drev en hård kampanj mot Svenska kyrkan och dess biskopar och sa just att kristen tro är irrationell. Det är en dårskap. Problemet då var ju att i stort sett alla biskopar höll med och sa ja, det är en dårskap. Den är irrationell för den handlar inte om sanningspåståenden. Kristen tro handlar inte om att beskriva verkligheten som den är, utan kristen tro är en känsla. Eller något i den stilen. Det var en biskop som inte höll med om det och det var Bo Giertz. Och Ingmar Hedenius hade en stor respekt för Bo Giertz. För han sa, jag är villig att ta fighten, låt oss diskutera det hela. Medan han tyckte att de andra biskoparna faktiskt inte stod upp för det som kristen tro sa. Han var tvungen att lägga ut den kristna tron själv för att sen slå mot den. Så att det här är ju någonting, den så kallade liberala teologin som kommer på 1800-talet, redan i slutet på 1700-talet. Och den sipprar igenom in på universiteten och dominerar idag totalt på våra teologiska skolor. I alla fall de som är universitetsledda. Ja, statliga universitet alltså. Så det här är ju någonting som vi tror jag ganska mycket nästan har vant oss vid, att ateister tycker att vi är irrationella som tror på Gud och som tror att Jesus uppstått från de döda och så vidare. Det här är ju någonting som, om du är intresserad av böcker, så har jag flera bra böcker om just det här. Själv har jag skrivit, eller redaktör för, en bok som heter Gud och hans kritiker, där jag och ett gäng andra skribenter bemöter nyateisternas kritik mot kristen tro. Så det här är något som vi måste jobba med, tror jag. Och göra det som Paulus säger när Festus säger till honom: din stora lärdom har gjort dig tokig. Och han säger: nej, det är sanna och förnuftiga ord jag talar, säger Paulus. Just det. Ska vi stå fast vid det? Eller ska vi hålla med om att tron är en dårskap? Ja, den framstår eller upplevs som en dårskap. Det kan vi hålla med om. Men är det det? Nej, det är det inte. Det är Guds kraft till frälsning. Den är verklighetsförankrad. Evangeliet gör skillnad, för det talar sanning och förvandlar människor. Det är på riktigt. Det är vår tro och vårt ärende, och det måste vi kunna, så att säga, ge skäl för och försvara. Men sen har vi den andra utmaningen, och det är individualismen. New Age, postmodernism, som säger kristen tro är intolerant, förtryckande och ond. Mycket därför att den är, så att säga, är anti-individualistisk i många avseenden. Den krockar med vår tids individualism, och då framstår vi som onda, intoleranta, förtryckande människor. Och då är frågan: hur tar vi det där då? Och det är ju på något vis jobbigare anklagelse än att bli anklagad för att vara irrationell. Är du irrationell? Ja, men du är lite tokig och du är lite sådär. Ja, det finns oftast en eller två tokar i varje kommun som går omkring och kanske har varit, ja, i mentalvården och sådär. På något vis så har vi överseende med dem. Och här är vi då ett helt gäng som sitter samlade, och inte bara det, vi samlas kring vår tokighet och tycker den är fantastisk. Ja, det är synd om oss. Det är ju så att ateisterna har sett på kristna. De är tokiga och korkade. Så länge de är en minoritetsrörelse, marginaliserad, så är de inte farliga, och då får de hållas. Men nu kommer en ny anklagelse som säger att du inte bara är tokig, du är ond också. Du är elak, fyrkantig, bigott, förtryckande, föraktande, intolerant, ja, allt detta. I kraft av att du tror sånt som kristen tro har påstått i 2000 år. I synnerhet när det gäller moralfrågor. I synnerhet när det gäller sexualmoral. För det vi säger, och nu säger jag vi, och jag hoppas att det stämmer, är ju att nej, det är inte individen som definierar vad som är gott. Det är Gud. För alla goda gåvor kommer från honom, och självaste livet som vi har det kommer från honom. Han är god på riktigt. Och han är inte snäll, men han är god. Och han tänker tala sanning, och ibland gör den sanningen ont, och ibland så tuktar den oss till och med för att vi ska få liv. Hela det här perspektivet krockar med vår tids individualism. Och människor kan bli oerhört arga på oss och anklaga oss. Och då är frågan: hur tar vi de anklagelserna? Ja, de går lätt in under skinnet på oss. I synnerhet om vi varit en kyrka som vinnlagt oss om i årtionden att framstå som snälla och goda. Är det det vi har satsat på, så blir det närmast omöjligt att stå emot de här anklagelserna. Då kommer vi anpassa oss. Och det är tyvärr vad som har skett med det samfund som ni tillhör. Jag kommer med exempel, och här kommer ni bli kanske upprörda, inte vet jag. Jag hoppas ni blir upprörda på rätt sak. Kyrkan har då anpassat sig efter båda de här utmaningarna, att vi är irrationella och ovetenskapliga, men sen nu också då att vi är intoleranta på olika sätt. Kyrkans anpassning i relation till den första utmaningen är så kallad liberal teologi, som kompromissar bort Guds ords sanning. Och det här startade på 1800-talet. Och det finns lite olika varianter av liberal teologi. Du har Schleiermacher, som säger att han säger inte att kristen tro är falsk. Han säger att allt handlar bara om en känsla. Sen har du en sån som Bultmann, som på 1920-talet säger att evangelierna ser ut att innehålla mirakler, men vi måste avmytologisera dem. Ett exempel på en bultmaniansk avmytologisering är följande. Ni känner till brödundret. Det sker vid två tillfällen. En pojke kommer med två fiskar och fem bröd. Jesus välsignar brödet och det multiplicerar sig övernaturligt och räcker till 5000 män och därutöver kvinnor och barn, kanske 20 000 människor någonstans där. Ett maffigt, gigantiskt mirakel som finns i båda fyra, eller i alla fyra evangelierna, därför att det var så, förmodligen för att det var så oerhört många människor som var med här och såg detta. Bultmann säger det som i själva verket hände var följande. Pojken kommer, erbjuder sina två fiskar och fem bröd. Jesus lyfter upp pojken och säger: "Åh, vilken generositet. Det lilla du har delar du med dig av. Vad fint." Alla tittar och blir så inspirerade av både pojken men också Jesu fina ord och bejakande av den här pojkens attityd, va? Så de gör, de letar lite djupare ner i fickorna, tittar lite djupare ner i sina väskor och där hittar de ju förstås ännu fler bröd och fiskar och delar med sig av till alla som inget har. Det var det som hände i verkligheten. Det var generositetens mirakel som då lärjungarna beskriver med en mirakelberättelse för att kommunicera hur fantastiskt det var. Men det betyder inte att man menar att det hände ett mirakel där på riktigt. Så här gör Bultmann med alla bibelord som innehåller någonting övernaturligt. Allting. Och han gör det i ett syfte. Nämligen att rädda den kristna tron från vetenskapens kritik. Det går ju inte att tro på mirakler i en tid där det finns radioapparater och annan teknik och vetenskap. Han ville rädda den kristna tron. Han ville skära bort en del som han menade inte gick att tro på. Den del som hade så att säga ruttnat av historiens förlopp. Han skar bort den. Det var bara det att han skar mitt i magen. Kristen tro dör när du tar bort det övernaturliga. På det här sättet så, faktum är att just den här liknelsen har K.G. Hammar med i sin bok Ecce Homo. Han är påverkad av Bultmann. K.G. Hammar fick frågan: "Tror du att Jesus uppstått från de döda kroppsligen?" Och han svarar: "Ja, det är möjligt." Han är inte helt säker. Och han var biskop och ärkebiskop. Så där ser det ut. De är påverkade av liberal teologi. I stort sett alla biskopar och väldigt många präster i Svenska kyrkan. Bibelns svar här då, och det här går ju att säga hur mycket som helst om, så det här är ju verkligen snuttifierat här nu då. Det jag säger är sant och förnuftigt, säger Paulus, jag har citerat det redan. Paulus säger: "Så att ni vet hur ni ska svara var och en, så att ni kan tillrättavisa motståndarna." Och Paulus säger om sig själv att jag försvarar och befäster evangeliet. Alltså, apostlarna, Bibelns författare, de första kristna och även i första, andra, tredje, fjärde århundradet ända fram till medeltiden så försvarade man den kristna trons sanningsanspråk och visade att det var rationellt och förnuftigt att tro på det Bibeln säger och det kristen tro säger. Och det här är en del av det apologetiska som måste göras. Här kommer nu lite snabbt om det. När Paulus var i Thessalonike, Korint och Efesus beskriver Lukas hans verksamhet med två ord. Dialegomai, som betyder genom förnuftet, att resonera, argumentera, diskutera och samtala. Och peitho, som betyder övertyga. Alltså, Paulus resonerade för att övertyga. Inte för att övertala, för det är manipulation, men för att övertyga, visa att det här är sant. Den första striden handlar om att visa att kristen tro är förnuftig, vetenskaplig och sann. Och problemet är att vi har försummat det här väldigt mycket, skulle jag påstå. Och det har vi gjort för att vi har känt att kulturen på något vis har tagit patent på det här med förnuftighet och rationalitet och vetenskaplighet. Så det vi har gjort psykologiskt, det är både min bedömning och andra som jag läser, det är att vi helt enkelt har retirerat in i ett andligt hörn där vi säger erfarenhet, upplevelser. Jag har haft min upplevelse och den kan du inte ta ifrån mig. Jag hävdar inte att det är rationellt. Jag hävdar inte att, kanske ens att det är sant för alla. Men det är min upplevelse och den kan du inte ta ifrån mig. Och det ligger ju något sant och riktigt i det. Men lärjungarna talar inte så. De säger inte, vi har upplevt det här och därför är det bara vår tro. De säger, vi har upplevt det här. Och så säger de, som ni själva vet, säger man till motståndarna. Man säger, som Paulus säger, nu har Gud bevisat sig själv genom att han låtit Jesus uppstå från de döda. Och han kommer tillbaka för att döma levande och döda. Därför ålägger jag alla människor överallt att omvända sig. Det är vad Paulus säger i Apostlagärningarna 17. Så lärjungarna har inte den här privatiserade hållningen. Ja, deras hjärtan har blivit berörda. Men det är ett objektivt faktum att Jesus har uppstått från de döda. Det är sant på riktigt och det är sant för alla människor och det är relevant för alla människor och vi har att förkunna det. Det är den hållningen de har, va? Och här så har vi en risk att vi drar oss undan. Levi Petrus tyckte till exempel att man inte skulle ha en teologisk utbildning i pingströrelsen. Jag är med i en pingstförsamling så jag får kritisera vad jag vill förresten. Men jag får väl kritisera pingströrelsen lite mer kanske i och med att jag är med där. Men jag tycker hela den hållningen. Vi ska inte syssla med det intellektuella och försvara tron. Och den är förståelig för nästan alla unga män som gick in i teologin tappade tron. Så det är förståeligt. Det är ett väldigt tryck vi varit utsatta för. Och vi har retirerat in i ett upplevelse- eller känslohörn på något vis. Och om man inte gjorde det, då köpte man väldigt mycket av den liberala teologin. Hade kanske kvar ett hjärtats tro i hjärtat så, va? Men intellektuellt så tänkte man, det är inte sant i vanlig mening sant. Utan det är kanske poetiskt sant. Faktiskt ännu ett uttryck från K.G. Hammar, att det är poesi. Han läser trosbekännelserna som poesi. Det är precis den här klyvningen i tron som man då får. Man kan stå och predika utifrån Guds ord. Men skulle man få frågan, har Jesus uppstått från de döda? Har Jesus gått på vattnet? Har det här hänt på riktigt? Så säger man antingen nej, eller så säger man, det är inte åtkomligt, det kan vi inte veta. Och då får man en kluvenhet helt enkelt, där man i praktiken faktiskt förnekar tron. Så det är den första striden. Och de kyrkor som har försummat apologetiken, försummat att försvara trons sanning och förnuftighet, är dåligt utrustade för den här andra striden som sen kommer. Nämligen den som handlar om individualism och postmodernism. Och här har vi då anpassat oss också till en privat individualistisk kristen tro. Utan biblisk etik och utan lärjungaskap. Det är i väldigt generella termer vad svensk kristenhet har gjort och håller på att göra. Liberalteologiska kyrkor har utan motstånd blivit individualistiska. Bibeltroende kyrkor anpassar sig på andra sätt. Till exempel tystnar man när det gäller kontroversiella frågor som utmanar individualismen. Eller så justerar man sin teologi så att den anpassas efter individualismen. Och här skulle man kunna prata jättemycket, ge många exempel och frågan är ju hur pass heltäckande är den här bilden, hur många är det församlingar och kristna är det som faktiskt står emot de här trenderna. Men generellt talat så vågar jag påstå att vi är väldigt påverkade i alla fall av båda de här utmaningarna. Här får ni några exempel på anpassningar. Vi har yoga i många liberalteologiska kyrkor och jag säger inte att yoga nödvändigtvis behöver vara fel att sätta sig i kroppen på olika sätt. Men det finns en inspiration här från en andlighet som är buddhistisk eller hinduisk. Och ofta så får man den på köpet så att säga. Det blir en öppning mot det sättet att tänka. Många frikyrkliga ungdomar bor sambo. Och det hade man inte gjort på 1800-talet och det är ingenting som man hade uppmuntrat under 2000 år av kristen etik. Det är en ny sak att sex är något som är okej utanför äktenskapet. Det finns inget utrymme alls för den etiken om vi tittar på vad Bibeln säger. Det är en anpassning. Och att vi inte vågar prata om det är också en anpassning. Och som ni märker så är inte jag anpassad. Eller jag försöker att inte anpassa mig. Utan jag tar upp sånt här, va? Homosexualitet bejakas moraliskt och teologiskt. Vi har Ecce-homo-utställningen som man har kört i Svenska kyrkan. Och även ekumeniapastorer, baptistpastorer, missionsförbundspastorer har bejakat detta. Inte alla, inte överallt, men det förekommer ju definitivt. Ett senare exempel här är diskussion om polyamori i Svenska kyrkan. Polyamori är ju då att man har flera partner samtidigt och att man så att säga är på något vis överlåten till flera partners samtidigt då. Och det är präster i Svenska kyrkan som på allvar har fört fram att man borde välsigna sådana relationer. Vi har teologer som inte tror på Jesus som Guds son eller på uppståndelsen och som undervisar blivande pastorer. Och det pågår på Enskilda teologiska högskolan där era pastorer utbildas till exempel. Man bejakar samkönade äktenskap, både Svenska kyrkan och Ekumenia gör det, och införandet av två parallella äktenskapsuppfattningar. Det är något som EFK nu håller på att diskutera. Vi får se vart de landar. Man accepterar abortlagen, både Svenska kyrkan, Ekumenia och Pingst gör det idag. Och då ska ni veta att i början på 70-talet så skrev biskoparna ett remissvar till den nya abortlagen och alla biskopar var helt avvisande mot den nya liberala abortlagstiftningen och sa det dödar en liten människa och det är fel. Det går emot den kristna människosynen. Här har man svängt 190 grader, eller 180 är det väl man svänger. Nu så tar jag lite exempel, jag har anpassat det här till kontexten eftersom jag är i en ekumeniakyrka. Så tar jag upp ännu fler exempel som berör er. Och det var därför jag sa att en del av er kanske vill gå efter fikat eller till och med innan. Och då får ni göra det, men lyssna gärna om ni har tolerans. Sigbert Axelsson, Fred Nilsson och Walter Persson vill jag prata om. Viggo Junkes, Missionsförbundets styrelse beslutar 2009 om att tillåta samkönade vigslar. Thomas Kassén finns ju i, och hans dotter Ester som är vad heter hon, feministpastorn. Thomas undervisar på Enskilda teologiska skolan och förnekar Jesu gudomlighet. Och det, alltså, det är okej att förneka, vi är ett fritt land. Men frågan är varför personer som inte tror på grunderna i den kristna tron ska undervisa våra pastorer. Det är det som är frågan. Jag ska inte bara nämna de här, jag ska försöka ge lite kött på de här benen här så ska vi se ett ögonblick här. Innan jag börjar fortsätta den där listan så vill jag faktiskt prata lite om Sigbert Axelsson och Fred Nilsson och Walter Persson. För det är en sån oerhört intressant, det är en väldigt intressant intervju som journalisten Thomas Dixon har med Walter Persson. Och ni känner kanske till honom. Och det var i många avseenden en fin man. Nu ska vi se här. Ursäkta mig. Just det. Sigbert Axelsson var ju missionsförbundare, broderskapare och docent i missionsvetenskap. Och låg bakom en del undersökningar då. Kristen höger i Sverige samt boken Parakyrkligt om business och bön i Sverige. Och den senare var också sammanställd tillsammans med missionspastorn Fred Nilsson. De här skrifterna är fyllda av fräna påhopp och anklagelser mot karismatiska och bibeltroende organisationer. Livets ord kritiseras väldigt hårt och personligen har jag stor förståelse för det, för det fanns väldigt osund teologi där. Men det är en kritik mot bibeltro överhuvudtaget här. Så här skriver Fred Nilsson, han skriver så här: en kristen tror inte på Bibeln utan endast på Gud. Det betyder inte att Bibeln inte skulle vara Guds ord. Det skrivna ordet är Guds ord och blir till Guds ord då det förkunnas och gestaltas. Däremot är ofelbarhet endast en egenskap hos Gud. Bibeln kan inte vara mer ofelbar än en kristen kan. Och här ger Fred Nilsson uttryck för det som kallas för neoortodoxi som Karl Barth ligger bakom. Karl Barths tanke var då att Bibeln är inte Guds ord i en sorts rättfram mening utan blir det när det talar till oss. När det upplevs som att Gud talar till oss, det är då det blir Guds ord. Märker ni att då är det ett subjektivt individualistiskt kriterium på vad i Bibeln som ska räknas som Guds ord. Det här är ett exempel just på hur individualismen är med och formar vår teologi och vår tro. Journalisten Thomas Dixon har en väldigt klargörande intervju med Sigbert Axelsson där det framgår att Axelsson inte är särskilt intresserad av privatmoraliska frågor. Han tycker att folk ska få ordna sitt liv själva efter sitt förstånd och eget samvete. Han anser att kristna kan leva i samboförhållanden, i sexuella homosexuella relationer. Intressant att notera är att Axelsson inte har samma toleranta hållning i privatmoraliska frågor där liberalteologin eller vänsterideologin tar tydlig ställning, till exempel rörande pengar eller då synen på apartheid som var aktuell då. Där är privatmoralen väldigt viktig och det håller jag med honom om. Axelsson är dessutom universalist, det vill säga han tror att alla människor blir frälsta. Han tror inte på djävulen, att han existerar, och han spekulerar om att även det onda måste vara skapat av Gud på något vis. Ja, nu så tänkte jag faktiskt läsa den här intervjun. Den är inte särskilt lång, men jag tycker den är superintressant och borde vara intressant för er. Ni kanske känner till det redan. Om ni inte gör det så bör ni vara medvetna om det. Thomas Dixon frågar, har Sigbert Axelsson Svenska Missionsförbundets förtroende? Ja, säger Walter Persson, det har han. I intervjun gav han mig en syn på frälsning, Axelsson alltså, det eviga livet, synden, moral och så vidare, som går stick i stäv med Paul Peter Waldenströms teologi. Ni känner till P.P. Waldenström, gissar jag. Det var han som var med och grundade Missionsförbundet, eller formade Missionsförbundet. Och då frågar Dixon, talar Axelsson för Svenska Missionsförbundet? Persson säger, nej det gör han inte, han talar för sig själv. Jag lägger inga band på medlemmarna i förbundet. Det är viktigt att enskilda får uttrycka sina uppfattningar. Men då får man också pröva sig själv. Om man i det man gör och säger visar omsorg och respekt för andra. Vet du, Sigbert Axelsson, han har den här gåvan att provocera. Han klipper till. Och det har han alltid gjort. Vi behöver övertydliga människor ibland oss, säger Walter Persson. Dixon säger, anser du att alla människor får evigt liv oavsett hur de ställer sig till Jesus? Sigbert Axelsson säger ju det. Nej, säger Persson. Det eviga livet är knutet till tron på Jesus. Men ingen vet hur långt Guds frälsning sträcker sig. Gud vill ju att alla människor ska räddas. Dixon frågar. Anser du att sambo är en riktig samlevnadsform? Att homosexualitet och homosexuella relationer är skapade av Gud? Sigbert Axelsson säger det. Nej, säger Persson. För samlivet gäller äktenskapet. Jag beklagar att samhället godkänner två samlevnadsformer. Om unga missionsförbundare lever som sambo bör vi hjälpa dem till äktenskap. Vad homosexualitet beträffar kan jag inte se annat än att Guds ord ser utövandet som synd. Då bör vi också betänka att mycket annat som vi ser ibland oss är synd. Svenska Missionsförbundet är inte intresserat av någon syndakatalog. Men de enskilda bör bearbeta synden. Vi får förlåtelse av Gud för att befrias från synden, för att kämpa mot den. Vi som kristna måste bearbeta och uttala oss om saker och ting ur kristen synvinkel. Och samtidigt komma ihåg att Gud vill ha kontakt med syndaren. Församlingens mål är inte att bli syndfri, men väl att hjälpa medlemmarna och hjälpa varandra att bekänna Jesus som Herre och att leva utan synd. Och låt mig bara säga, jag håller med Walter Persson om det här. Jag tycker det är bra formulerat, va? Dixon säger, nu säger du detta och Sigbert Axelsson säger tvärtom på flera punkter. Samtidigt säger du att Axelsson har ert förtroende och att ni engagerar honom för förtroendeuppdrag. Jag kan inte se att det går ihop, säger Thomas Dixon. Persson säger, ja men det är som man brukar säga, det är högt till tak i Missionsförbundet. Jag upplever inte Sigbert Axelsson som negativ. Du kommer inte få mig att säga det. Han är en tillgång för Svenska Missionsförbundet. Debatten är fri. Gränsen går förstås där man spräcker gemenskapen. Jaha, vad menar du med gemenskap? Ja, i första hand samfundet, i andra hand kristenheten. Men gör inte Sigbert Axelsson det, menar du? Nej, jag kan inte se att Sigbert Axelsson vill spräcka någon gemenskap. Det här tycker jag är jätteintressant därför att det talar om hur man handskas med en person som öppet går emot och förnekar kristna övertygelser och kristna värderingar. Och då pratar jag om sånt som vi med ganska stor lätthet kan läsa ut ur Bibeln och som kristna har trott på i typ 2000 år. Och sånt här krockar då Sigbert Axelsson med. Och jag har i princip inte något större problem med att det kommer att finnas människor som tycker annorlunda och som kommer att säga det. Men här har vi då en ledare, Walter Persson, och hur han handskas med det här. Och det är för mig jätteintressant, och här tror jag vi har en lärdom. Vad gör Walter Persson? Jesus säger, ditt ja ska vara ja och ditt nej ska vara nej. Allt därutöver är av ondo. Och jag gör inga paralleller i övrigt, va? Men bara för att spetsa till det lite. Om jag säger ja till judar, men jag vill inte säga nej till Auschwitz. Har jag då sagt mitt fulla ja till judar? Och du kan ta vilket exempel som helst. Min poäng är bara, om du verkligen menar ja, då kan du verkligen säga nej till motsatsen. Och gör du inte det, så undergräver du i någon mening ditt ja. Det är enkel logik och enkel psykologi. Så funkar det. Och det är vad Walter Persson gör. Han säger, jag håller inte med Sigbert Axelsson, men han får gärna komma med sin liberalteologi. Han utmanar oss. Och jag tänker inte säga något negativt om honom. Det som är den högsta värderingen som Walter Persson ger uttryck för, det är gemenskapen, det är samfundet. Om han spräcker det, då blir det en annan sak. Men teologin och tron, där kan han säga motsatsen till det vi predikar utan problem. Jag finner det här oerhört problematiskt. Och då kan man titta, då blir det ungefär som om man har en 500-ring och tittar på den. Den ena dagen är den värd så att säga 500 kronor, och sen så sker en devalvering så att den är värd 400 kronor då, utifrån gårdagens penningvärde. Om du tittar på den under hela den tiden, dag 1 till dag 2, bara stirrar på 500-ringen, så kommer du inte se någon som helst skillnad. Det ser ut som att det är 500 kronor hela tiden. Och det är det här som jag menar att en ledare som Walter Persson, och han är bara ett exempel bland många, gör med den kristna tron. När man devalverar själva innehållet och säger, det är inte så viktigt. Jag tror fortfarande det Bibeln säger. Jag tror fortfarande på de här sakerna. Men det är inte så viktigt. Då har du devalverat själva värdet i tron. Det är inte så viktigt, för det gör ingenting om någon kommer och säger motsatsen. Det viktiga är att gemenskapen inte spräcks. Organisationen står över budskapet. Jag vet inte vad du tycker, men om jag läser min bibel och försöker ta den på allvar, så är det ju precis tvärtom mot vad Jesus säger. Människor har inte den auktoriteten. Vi måste lyda Gud mer än människor. Församlingen ska vara sanningens stöttepelare, men även i församlingen kommer det att komma både vargar och allt möjligt. Det är inte bara en stöttepelare, det är också ett slagfält. Och vi måste våga säga vad som är vad här. Och det vill vi oftast inte, för då blir det konflikter och det blir jobbigt. Ja, det blir det. Och det är det vi behöver ett ledarskap för, som vågar stå för det bibliska perspektivet och förklara det. Och förklara varför man står för det och varför det säger det det säger. Nåväl, det är vad jag menar med Sigbert Axelsson, Fred Nilsson och Walter Persson. Alltså både personer som öppet och tydligt går emot den kristna trons tro och värderingar, och sen andra ledare som inte tar det på allvar, utan som låter dem hållas i någon form av missriktad tolerans. Ja, Viggo Junkes, han var ju pastor i Uppsala, den mest liberala missionsförsamlingen. Under lång tid var han det. Han var kaplan i den ekumeniska gruppen för kristna homosexuella, och den som genomförde den första homosexuella partnerskapsregistreringen i en frikyrka. Och i styrelsen för Uppsala missionsförsamling satt även Sigbert Axelsson. Jag har flera exempel här då. Vi ska se, Thomas Kassén nämnde jag, som står på som jobbar i Ekumeniakyrkans teologiska utbildning. Han tror inte att Jesus är gudomlig. Han attackerar uppfattningen att Jesu uppståndelse måste tolkas historiskt, bokstavligt och fysiskt. Det var i sin kropp han uppstod. Nej, det behöver vi inte tro, säger Thomas Kassén. Han förordar istället en visionär tolkning av Jesu uppståndelse. Olle Kristoffersson, lektor på Teologiska högskolan i Stockholm, som utbildar era pastorer, skriver angående Nya testamentets texter mot homosexualitet. Han säger så här: kanske är detta kyrkans största utmaning. För människans skull måste vissa regler som formulerades i vårt älskade Nya testamente överges. Det här illustrerar hur frågan om homosexualitet spiller över till bibelsynen. Vi kan inte tro på Bibeln längre. Vi måste överge det som Nya testamentet säger. I den frågan i alla fall. Och gör vi det i den frågan så kan man fråga sig varför ska vi inte göra det i andra frågor där Nya testamentet är kontroversiellt. Teologen och etikern Susanne Vigort Yngvesson uttalar sig i Aftonbladet 2008 om polyamorösa relationer. Och hon säger: men när jag talar om polyamorösa förhållanden menar jag inte att allmänt ligga runt, utan om långvariga relationer där man visar trohet mot flera. Hon tror att många skulle må bättre om de levde med flera partners samtidigt. Och hon är sedan 2006 lektor och från 2008 professor på Ekumeniakyrkans högskola, där hon bland annat undervisar systematisk teologi. Ja, jag har flera exempel här. Lasse Svensson, Olle Alkholm, Sofia Kamnerin, tre ledare i Ekumeniakyrkan, som då menar att det ska vara möjligt för samma par att för par av samma kön att gifta sig i Ekumeniakyrkan. Och det här har också skett vid flera tillfällen. Ja. Ja, då kan man ju tycka att det här är bra förstås. Det är en anpassning efter tidsandan, det är en anpassning efter tolerans. Det visar att vi står för kärlek. Eller så säger man, oj, men det här krockar med Nya testamentet. Och då blir frågan, var ligger auktoriteten? Vad är det vi ska tro på? Ska vi tro på tidsandan? Eller ska vi tro på Guds ord? Är det så att det går att tolka på något vis? Att det går att kombinera? Ja, man kan ju försöka. Men som Ray Baker säger, min kollega som är ute och pratar om, han har själv kämpat med samkönade känslor i hela sitt liv, som man kommer ihåg. Och han säger, han har inte mött en enda person som har ändrat sig i den här frågan på grund av det man har läst i Bibeln. Man ändrar sig i den här frågan därför att man kanske har en son eller någon anhörig som kommer ut som homosexuell. Och jag har full förståelse för att det kan vara jättejobbigt. Men det är sånt som gör att man omtolkar Bibeln eller struntar i vissa bibelord. Det är inte som så att man ser det här i Bibeln. Det är precis det här man inte ser i Bibeln. Och då kan man tycka att Gud är hård eller att Bibeln är fyrkantig, eller ja, då kan man tänka det. Och så kan man säga, men jag tror inte på Bibeln. Jag tror inte att det är Guds ord. Ja, då kanske man lämnar tron och säger, nej men Gud, Guds perspektiv som det kommer i Bibeln kan jag inte tro på. Jag kan inte tro på det. Jag tror inte på det. Nej, bra, okej, då så. Det är ett fritt land. Men kalla dig då inte kristen. För du har inte en kristen tro då. Och det finns inget krav på att alla ska ha en kristen tro. Men säg som det är. Är man moderat så ska man inte låtsas om att man är socialdemokrat. Eller tvärtom. Var öppen med det då. Kom ut ur garderoben som den icke-kristne du är i så fall. Låtsas inte. Det är liksom det sämsta du kan göra. Ja, ni sitter än så länge kvar. Vi får se hur det går. Jag går vidare. Det här var väl det kanske mest kontroversiella. Men det är fika alldeles strax. Då vill jag bara avsluta det här med det här bibelordet. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd, säger Paulus. Och det här är ett citat från poeten Menander som han tar in i första Korintierbrevet. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd. Och det här är ju en grundläggande socialpsykologisk sanning. Vi är utsatta för grupptryck. Vi blir påverkade av det sammanhang vi befinner oss i, den kultur vi omgärdar oss med, blir vi påverkade av. Det är bara så. Hur mycket man än stretar emot, hur individualistisk man än tycker sig vara. Jag brukar alltid tänka på sådana här punkare, ni vet, som har sådana mohawk och så här tuffa med nitbälten och alltihopa. Och som säger så här, ja, men jag är punkare, det här är jag, säger man. Det är bara det att de är ju lika som bär i relation till de andra punkarna, eller hur? Och då har ju de sin gemenskap, där de liksom är lika, va? Alltså, ingen av oss klarar oss utan gemenskap. Ingen av oss är opåverkad. Och det är därför vi behöver församlingen. Och då behöver vi en församling som står för det som Gud har uppenbarat. Som vill stå för det som Gud uppenbarat, kosta vad det vill. Det är det vi är kallade till. Det är därför vi är med i församlingar. Inte för att fika och ha det trevligt. Inte ens för att lyssna på vacker trumpetmusik. Det är för att stå för Guds ord i en värld som stretar emot och faktiskt på många sätt säger precis motsatsen. Vågar vi stå för det då? Vill vi stå för det? Till att börja med måste vi vara ärliga med oss själva. Ja, hörni, ni har lyssnat så här långt. Jag ber en enkel bön. Ska vi sjunga eller ska vi... Vi sjunger till bords, ja. Men jag ber en enkel bön och så fikar vi tillsammans. Herre, jag tackar dig att vi får tala ord från ditt ord. Och jag vill be, Herre, att sanning ska göra oss fria. Jag vill be om det. Både sanningen om vem du är och sanningen om vilka vi är och sanningen om vad som händer med svensk kristenhet och har hänt under lång tid. Jag vill be, Herre, att vi ska våga säga som det är. Och så ber jag, Herre, att du ska verka i våra liv, i våra hjärtan och i vårt tänkande. I Jesu namn. Amen. Amen.